Välkomna till avsnitt 12 av Badmintonpodden, bättre än blodig armbåge än en boll i golvet. Simon Ottosson heter jag.
Thomas Schifari heter jag.
Mattias Norell.
Och fan, vi har ju börjat spela in på lite olika ställen nu. Senast var vi i Enskede och spelade in.
Precis.
Och nu är vi på ett hotell i Jönköping. Vad gör vi här, Tompa?
Det är VT-helg här i Småland, VT Småland. Så att det är vi är här alla tre med spårvägen. Så vi åkte ner fyra stycken minibussar hit.
Hur många är de här från spårvägen?
Ja, fyra bussar. 4x8, 30, ungefär 30 stycken är vi.
Fan vad coolt.
Så att det är, men det är inte U19 Elite, den spelas ju i Borlänge. Så att det är U13, U15 och U17. Men sen är det även den här nationella tävlingen som går samtidigt, nivå 3-tävlingen.
Och där har vi också folk ju.
Där har bland vi också folk. Precis, exakt. Det är ju höstlov nu nästa vecka som kommer i Stockholm. Just. Så att det är
höstlov
där
i hela Sverige.
Är det?
Jag tror det är samma vecka i hela Sverige faktiskt.
Så att det, det ser man ju på startfälten. Alla är ju inte med. Det är många som reser iväg på
det är en liten, inte urholkade fel att säga, men det är en mindre VT-tävling än normalt.
Ja, precis.
Det är inte lika vass klass.
Nej.
Men det är inte många som fyller fyra minibussar, tror jag, på en sån här tävling.
Det är storklubbarna. Fyris, jag säker det.
Ja, möjligt.
Täby kanske.
Ja. Nej, det, vi ligger nog bra till där. Det gör vi nog.
Vi körde om Täby på vägen hit kan jag säga.
Asså?
Ja, min buss gör det i alla fall.
Det ska du nog inte säga här i radio. Då har du nog kört fort.
De höll ju fan 90 på 110 väg. Ja. Vi har ganska mycket att prata om idag. Vi ska börja med ämnet som berör vår elitspelare i Sverige, SGP. Vi har ju en svensk Grand Prix Tour kan man väl säga, fast det inte längre är en tour med en individuell ranking och sånt. Men det är ganska många som inte är med på den touren. I alla fall inte de bästa seniorerna. Var är de någonstans?
Ja, det är ju lite olika. Jag förstår ju, alltså det är, nu var det ju, den senaste SGP-tävlingen måste ju varit den sista.
Ja.
Precis.
Och det var ju 40 000 i prispengar.
Ja, precis. Så att det är ju många av topp 10-spelarna som inte är med i den tävlingen ändå. Det är ju, Henne Hurskade var inte med. Kvarby Ullar var inte med. Micke Westerbäck var inte med. Petter Yngvesson var inte med.
Jakob Nilsson.
Filip Myrén.
Albin Hjelm.
Precis. Han är kanske den med VO i och för sig, tror jag.
Ja, det kanske är
det. Mm. Vad var det samtidigt då? Det var en tävling i London, eller hur?
Ja,
den nya London Grand Prix-tävlingen, Gold.
GP Gold-tävlingen i London.
Ja, fast där var det väl bara Nico, Amanda och Henry.
Ja.
Och ändå åkte Nico och Amanda hem när de hade åkt ut för att vara med i Kista.
Precis.
De hade fått dispens för att spela båda tävlingarna.
Men jag förstår att Nico och Amanda som satsar på att spela superseriestävlingar behöver en massa rankingpoäng. Jag förstår att Henry Hurskanen, som också har de ambitionerna och de målsättningarna, spelar de här tävlingarna, och de gör ju dessutom, de får ju oftast ett gäng matcher i de där tävlingarna också. Ja, men precis, exakt. Och det som är mindre förståeligt tycker jag, det var ju en tävling i Bulgarien samtidigt, någon future-tävling, future-series-tävling eller vad det heter, där vi hade några andra som åkte ner, och jag förstår
bland de här namnen du räknar upp.
Ja,
innan.
Precis, med igen, ja, exakt. Ja, och jag, utav samma anledning som att jag förstår Henry att han spelar den här GP Gold-tävlingen, så förstår jag att en sån som Ulldal kanske då väljer att spela Bulgarien-tävlingen, för att han får också ett gäng matcher i den tävlingen. Mattias Borg också för den delen. Men spelare som skippar SGP-tävlingen men åker ner på den där och sen kanske ändå åker i den första vändan, då är man bortrest i 3-4 dagar och får en bra match. Om man åker till Stockholm och spelar Kista SGP, så får man i varje fall 3-4 bra matcher.
Men får plus att, de det verkligen?
Ja, okej att de inte har de superbra matcherna den första vändan och kanske vändan efter det, men skulle alla vara med, då har man ju bra matcher från kvartsfinal. Och man har chans att vinna prispengar, och man gör dessutom badminton Sverige bättre.
Ja, alltså jag tycker ju att det är liksom lite märkligt att Jonas Herrgård som FK tillåter dem att åka iväg.
Ja, för sådana här future series tävlingar, de går ju hela tiden. Det är ju inte svårt att hitta helger för dem.
Nu måste vi reda ut äpplen och päron här. Jonas är ju förbundskapten, det är en sak. Men sen är det ju faktiskt klubbarna som anmäler till många tävlingar också.
Men fast Jonas måste ju kunna säga nej.
Ja, det kan
han. Det är Jonas som anmäler.
Och han måste ju kunna rekommendera sina landslagsspelare också.
Och det gör han ju säkert. De har ju säkert en kalender.
Hur kan en Bulgarien lägga med där istället?
Det måste ju finnas en vettig anledning.
Men det här är ju någonting egentligen för Thomas Anger som förbundschef att ställa in skolan.
Jag förstår att än en gång, att man vill spela sådana tävlingar, både om man inte, även om man inte är med i landslaget och så vidare, för att utvecklas. Men att man prioriterar den, det är ju att ta den någon annan helg då.
Ja, men det diskuteras ju idag. Det som man håller på med just nu, det är ju ett landslagskontrakt som ska skrivas från och med 1 januari 2014.
Och ett sånt vill jag ha.
Ett sånt vill jag ha. Och där skulle ju, vad jag förstår, ingå x antal tävlingar och lite andra saker också. Jag tänker inte gå in på detalj vad de ingår. Men den här diskussionen med SGP-tävlingarna är uppe på bordet.
För det är alltså,
men det rör även Henry och Amanda och Nico, den publiken.
Men det måste ju vara en individuell, för alltså, Henry ska ju inte ha samma tävlingsplanering som Micke Westerholm.
Nej, men självklart är det,
så att det är, precis, exakt.
Men det vore ju kul, vår ambition, eller det vi har pratat om mycket nu, att minst två SGP-er så ska alla vara med.
Ja, men om man som Benton Sweden vill sälja in SGP-erna, då måste man ju ha de bästa där. Och dessutom, Benton Sverige behöver ta hand om alla, även de som inte är rankade topp 5 just nu idag. Mm. De som är med i SGP-tävlingarna, hela tävlingen, alla tjänar ju på om de bästa är med. Mm. Man ser ju vissa av de som går till semifinaler nu i SGP-erna, det är inte bara folk som skulle göra det om de bästa var med, så kan vi säga.
Nej, det är intressant det där. Det måste ju finnas en baktanke hos förbundskaptenen med landslagskalender och sådana saker. Att de ska tävla internationellt, att de ska få rankingpoäng.
Ja, men kanske varför just den helgen?
Ja, det kanske är en tävling som han tycker är lämplig för dem då. Att han tror att de kanske ska gå långt i en sån tävling.
Det stämmer ju för vissa, men de här som inte ens går till kvartsfinal knappt i en SGP-tävling om de bästa är med. Och så åker de istället till Bulgarien och åker i första matchen. Och är borta i 3-4 dagar. Det kostar massa pengar. De får väldigt lite matcher.
Och men det betalar säkert klubbarna. Så det är inget som påverkar landslaget.
Ja, men tänk vad man istället skulle kunna lägga de pengarna på då istället. I klubbarna också. Ja, det är ju badminton Sverige som vi vill få bättre.
Tänk om de kan stanna hemma.
Inte två spelare.
Starka SGP.
Ja, men precis. Och jag tror att de själva utvecklas mer utav det också.
Det här måste ju även vara någonting liksom, ur mediasynpunkt. Att få starka tävlingar på hemmaplan. Ja,
sen kanske inte media kommer komma till SGP-tävlingar på en ganska snar framtid.
Fast om vi har som Henry som affischnamn. Om han kommer att tävla på liksom, svensk mark. Så tror jag att det lockar mer media än om att han inte är där.
Ja, jo, men det gör det.
Men det är även för spelarnas egna skull. Minst två gånger i alla fall.
Men även för spelarnas egna skull.
Ja, alltså, självklart.
Vi måste blicka högre än det. Jag håller med Mattias där lite. Det är som elitserien. Är den till för spelarna eller är den till för publik och media för att vi ska få locka fler till sporten?
Ja, men den är till för hela badminton Sverige.
Ja, men vad är den framförallt till för? Det är sånt man måste titta på. Alla tävlingar är ju såklart till för att man ska tävla dem. Men tävlar vi alltid bara för oss själva och inte blir större och inte växer och inte syns?
Ja, men det är det vi gör om alla är med i SGP-tävlingarna.
Ja, men då måste vi få dit media också.
Det känns som en liten win-win.
Ja, men det blir extra bra ifall media. Men jag tycker att man får mycket vinster även om inte media skulle komma dit.
Ja, det är möjligt. Vi går vidare i programmet. Vi ska diskutera lite elitserien. Från SGP till elitserien. Och det har gått nu cirka, vad är det, fyra eller fem omgångar kan man väl säga. Fyra omgångar, men det är några som har spelat fem matcher.
Och någon enstaka som har spelat tre matcher.
Och någon, exakt, det är en precis. Ganska haltande tabell.
Det är som vanligt, så. Den är haltande.
Den är haltande hela tiden. Och som spårvägare måste det ändå vara ganska skönt att läsa tabellen. Man ligger inte sist. Och man har mer än noll poäng som man fick förra året.
Vi ligger sexa. Vi har både Västerås och Skogås bakom oss. Och så får det gärna se ut vid slutet av säsongen också, kan jag säga.
Men då ska vi säga att Malmö ligger etta just nu med fyra matcher spelade på 11 poäng. Och tvåa Team Badminton Väst på 5 spelade matcher och 10 insamlade poäng. Och trea kan man nämna ligger Fyrisfjällen och fjolårets svenska mästare. De har också 4 matcher och lika många poäng som Team Väst, 10. Skrällen där, är det någon skräll överhuvudtaget? Team Väst har ett ganska starkt lag.
De har en väldigt, väldigt stark herrsida har de.
Ja. Men damsidan är inte fyskap heller.
Nej, fast där är de inte med och slåss med de absolut bästa. På den sidan så är de med och slåss bland de absolut bästa.
Där har de då Ulldal, Salberg, Kruse,
Albert Sjöström,
Albert Sjöström,
Västerbäck. Karlsson och Västerbäck.
Det är en ganska, ja, ganska stark sida. Och sen efter där på en fjärde plats Kista på 9 poäng, Täby på 8 poäng och sen då Spårvägen på 3. Och sen
men det är ju de 5 lagen som kommer slåss om de 4 platserna i slutspelet. Och jag tror att det kommer stå mellan Team Benton West och Täby om jag som tar den fjärde och sista platsen.
Och där vann väl Täby ikväll?
Ja, de spelade nu ikväll och vann. Precis.
Mot Team West med 4-3.
Ja. Mm.
Två matcher gick till 11-10 i tredje.
Åt vardera håll va?
Ja.
Mm.
Men tror du verkligen att det står mellan Team Benton West och Täby?
Ja.
Om femte platsen.
Om fjärde platsen.
Fjärde platsen. Ja, men det måste vi väl göra. Det känns som att Kista, Fyris och Malmö är ganska starka.
Mm. Mm. Det var ju en hyfsat trolig SM-final som spelades
i Kista.
Ja, när Kista tog emot Fyrisfjällen så blev det en riktigt, riktigt jämn kamp.
Tror du? Jag tror, okej, att den var jämn, det håller jag med. Men jag tror inte att de kommer att oss.
Jag tror du menar matchen Kista-Malmö.
Du tror att du är med på Malmö? Mm.
Jag tror också med på Malmö.
Ja, kanske.
Fast, nu ska vi släppa bomben då. Att Fyris har värvat. Mm. Mitt under säsongen så är det ju faktiskt så att enligt de nya reglerna så får föreningarna i elitserien efter transferfönstret låna spelare, men inte få övergångar då.
Men man får inte låna från en annan elitserieklubb, eller hur?
Nej, exakt. Man får inte låna från samma liga, så att säga. De får låna från division 1. Mm. Men de har valt att gå utomlands, inte helt oväntat. De har en ganska svag damsida, så de har ju, eller svag, det är ju fel att säga, mot Julia Ahlstrand och Amanda Högström som är väldigt duktig. Ja. Men de är inte lika starka på damsidan som de var tidigare. Och det är framförallt där de behöver förstärka, vilket de nu har gjort. I en kinesiska, vad heter hon?
Chen Yi
heter hon.
Vet vi någonting om henne?
Hon kommer från Kina.
Vilken liga kommer hon ifrån? Vilka liga är hon lånad ifrån? Vet du det?
Nej, det vi vet är att hon kommer från Sichuan Sport College.
Ja, men det är Kina.
Ja, det är Kina.
Ja, men då antar vi att hon är lånad från kinesiska ligan.
Sichuan Provincial Sport Technical College.
Okej, okay, ja.
Står det. Okay. Mer än så vet inte jag. Du hade goda lite, Mattias.
Ja, och hitta ingenting.
Men är hon så, om hon är bättre...
Hon är född 88.
Oj, ja. Dåligt år.
Dålig år.
Om hon är bättre än Kista, som hon är avsevärt bättre än Uchi och Elinor Vido i MBK, så känns det som att
serien är avgjord.
Serien är avgjord, precis. Men jag vet att Fyrkällen siktar högre än kanske bara till SM-guld. De vill väl göra bra ifrån sig även i Europacupen.
Ja,
om jag förstått rätt.
Nu är det så, det är lite intressant att ta upp Europacupen. Vi kan ju gå in bara snabbt på den. Att, det är vinnarna i varje liga i Europa som blir erbjudna plats i Europacupen. Och Sverige har inte varit med nu på
många år.
9 år räknar vi ut senast.
Mm. Är det så länge sedan? För jag minns när Fyrkällen var med där och spelade.
Ja, men de var med på hemmaplan. Det var inte så. Det var 9 år sedan. Då arrangerade de det på hemmaplan. Och då var de med. Sen dess har vi inte varit med.
Men Täby var ju med.
Täby var också med.
Uh-huh.
Men det var 0-5.
När de vann, ja, när de vann nästan guld. Det är ju 9 år sedan.
8 år
sedan.
Ja, kanske var Täby var sedan. De tänkte vi nog inte på när vi pratade. Men strunt samma. Nu, jag tror att Fyrkällen håller på att se över och få Europacupen till Uppsala. För det saknar arrangör. I maj 2014.
Alltså är Europacupen... Men vänta, då är ju elitserien förresten redan slut för i år. Är det fjolårets svenska mästare som får vara med då?
Det var en bra fråga. Nej.
Eller räknar Fyris med att vinna guldet redan i år?
Nej, de kan ju söka Europacupen ändå.
Jo, okej.
Okay. Det är inte säkert att de söker, men de var ju intresserade.
Mm. Är det. Men Europacupen spelas alltså en helg?
En fredag till söndag.
Jaha.
En maj.
Undrar hur nöjd Julia Ahlstrand är med det.
Att de värvar en kinesiska.
Ja.
Ja, men samtidigt...
Men jag har hört att alltså, Julia Ahlstrand verkar inte träna ihjäl sig.
Nej, okej.
Okay. Mm. Är det så? Mm. Okej, okay, ja.
Det finns väl vissa andra som också undrar hur nöjda de är i laget när Fyrisfjällens tränare går ut i UNT och säger att vi hade ett reservlag med oss och så vidare. När
det vilken då... match pratar vi nu?
Nej, det var ju dels i matchen mot oss så skrev de så att vi hade ett reservlag med oss. Och det är väl mycket möjligt att de inte hade alla sina bästa spelare med. Men det är ju
det hade de ju faktiskt inte.
Nej, men det är hårda ord mot sina spelare.
Det är inte så att Ludvig Perlefors normalt sett tar den andra här singeln.
Nej, det gör han inte.
Laget.
Nej,
men precis. Det är första och enda matchen på typ han har spelat, va?
Nej,
han har spelat någon gång innan.
Ja, båda matcherna mot oss förra året.
Ja, men i år tror jag
Simon.
Ja, i år. Ja, men i år har han bara spelat mot
oss. Ja, jag tror det. Och sen så skrev ni efter matchen mot Kista så skrev han ju också någonting att
då hade de ju sina bästa med
sig. Ja, men det var inte så han skrev. Han skrev ju, han sågade ju sina spelare rätt bra då istället, att de underpresterade. Och Pochter som hade bytt till Kista, så han, ja, det var ju för att han inte platsade i vårt lag, så Pochter avgjorde matchen och så här. Så att det är, han verkar ha en vass tunga och en stor mun.
Just det, han platsade inte i vårt lag.
Och så går han in och vinner två matcher mot Fyrisälen.
Men är det journalistens handstil eller är det PG:s tunga?
Det är för sig, det står i media. Man ska alltid ta det som står i media med nypa salt. Så vi ska inte säga att PG kanske har sagt det, men UNT, de har en ganska nära relation.
Precis.
Nej, det är nog inte omöjligt att han har sagt det.
Jag tror inte det.
Jag tror inte heller det.
Han är inte bara blyg.
Och nu, de kommande matcherna är ju på... Tisdag är ju i alla fall Västerås ska möta
Skogås
hemma nästa vecka. Spårvägen är redan nästa match.
Är det Västerås första hemmamatch?
Ja, de har premiär på tisdag hemma.
Coolt. Täby hade ju sin första hemmamatch nu när de mötte oss i Västerås.
Ja, det är intressant. Vad är era nästa match?
5 november.
Jag har tittat upp på det.
Ja, precis. Då ska vi ta mot Kista.
En hel vecka.
Ja, det blir ju tufft.
Men ni har haft 3 matcher på en vecka.
Ja.
Det är skönt med lite vila.
Svarar jag.
Sorry. Vi ska gå vidare då lite i programmet, och det har ju varit en tävling i Danmark också, en internationell tävling, Danish Junior Cup U13 till
19. U17, och den här U19 tävlingen vet inte om den ingår i DIC. Det är ju en BC tävling.
Men det här är en ganska stor tävling.
Ja, massvis med anor. Den har ju spelats många år tillbaka, och Sverige har ju varit med. Det spelas ju dels landskamper, spelas ju, eller lagtävling mellan landslag.
Just det.
Och sen är en individuell tävling också.
Och du tycker det... du har det i Sverige? Landskamper i samband med skånskan till exempel.
Det var det ju för... när jag var ung så var det ju landskamper på fredagen.
Och det kanske är någonting som kommer komma tillbaka.
Det kan det mycket väl vara, men i dagsläget så skickar de ju inte ens... Alltså utlänningarna skickar inga spelare till skånskan.
Nej, men vi måste ju börja jobba på det här. Det har vi redan, nu börjar vi. Vi har sett till att vi har minskat startfältet, vilket varit ett problem tidigare. Danmark sa ju att vi kommer, det är så för stort för oss, det tar för lång tid.
Ja, det är inte riktigt hög nivå.
Vi håller på att skissas nu på ett upplägg med landskamper på fredagen och med ett smärre startfält då, 32
är det. Och det kommer ju redan nu under Bentos Stockholm Open. Så
ja,
kommer då kommer spelas landskamper i U11 och U13.
Just det har Täby eller BSO ordnat då.
Precis.
Men sen så har...
Men alltså, gick det för Sverige i lagspelet om vi pratade om Junior Cup först där då?
Nu ska vi se här. I U13 som vi har koll på, där kommer ju 7
av
8 lag där vi vann mot Belgien. Och det såg vi ganska snabbt när vi kom dit att det skulle stå mellan oss och Belgien i matchen om 7:e pris.
Mm. Hur viktigt är resultatet för er i, alltså som förbundskaptener i U13 i en sån lagmatch?
Ja, och det försökte jag säga till våra spelare också. Det här resultatet här, det spelar inga som helst roll. Det är ju prestationen som spelar roll. Hur mycket man vågar ge hjärnet.
Och nu finns det säkert folk som säger, vad fan säger vår förbundskapten att resultat inte spelar någon roll?
Nej, jag tycker verkligen inte att resultat i U13 spelar någon som helst roll. Nej. Det där är en liten bit på vägen till att bli en duktig seniorspelare och förhoppningsvis spela OS. Då börjar resultat spela roll. Men kolla vad Susanna Kaller säger när hon sprang sina häcklopp när hon var bland de bästa i världen. Då frågar sig, ja, men vad har du för mål? Vill du ta guld? Ska du ta silver? Medalj? Och så, jag ska göra mitt bästa lopp. Sen får vi se hur långt det räcker. För hon kan ju inte styra hur bra de andra kommer att springa. Precis som att jag som spelare kan inte styra hur bra min motspelare kommer att spela. Då är det väldigt irrelevant att mäta mig själv mot någonting som inte jag kan påverka. Det enda jag kan göra, det är mitt bästa och göra en så bra match som möjligt. Mm. Så får man hoppas att det räcker så långt som möjligt.
Hur gick du 15 då? Hur 17 vet du det?
15 tror jag kom 8 av 12 eller 11. 17 kom 6 tror jag.
Det var ju 3 lag. Det var ju Midtjylland, Köpenhamn och England. De tog ju medaljerna i alla åldersklasser. Och det är ju häftigt. Alltså jag tycker att den här resan var hur häftig för mig som bentontränare, som bara tusan att se att de som är bäst i Europa i U13, hur långt de har kommit.
Pratar ni mycket med andra coacher också?
Ja.
Det är... Om träning och eller
sånt. Ja, lite sånt blev det. Jag satt och pratade en hel del med U15 coacher och U17 också för den delen. Mm. Det var ju snudd på att det gav oss tränare mer än vad det kanske var vissa spelare som var där på plats.
Det är rätt intressant att se ändå när man tittar på ja, de bästa danskarna. Och så här. De, jag tycker inte att de spelar U13-dubbel utan nej, de spelar en
seniordubbel.
En seniordubbel med lite lägre tempo.
Ja.
De rör sig rätt på banan, de liksom slår bollarna där man bör spela. Medan egentligen vi lär våra ungar att spela lite
där
mer.
Där är det mycket grund från början. Eller alltså...
Nej, men felet är att vi än en gång, vi fokuserar för mycket på resultat. För i U13 så vinner man på att spela bollen till baslinjen. Det gör man inte när man är seniorspelare. Varför ska man lära sina U13-spelare vad som är bra i U13? När inte det resultatet är något viktigt. Hur många bryr sig om vad Henry Hurskonen gjorde i U13? Det är ju nu i OS som han ska prestera.
Ja, du har ju rätt där.
Men sen så får man inte, man måste nog det här att få framgång gör att man fortsätter.
Ja, det gör det.
Så, att, men... så att det gör ju, alltså på något sätt, så det är väldigt svårt att få en unge, nu lyckas de i och för sig i Danmark.
Framgång är ju en sak, men det finns ju många andra saker som gör att man fortsätter också. Gemenskap, socialt, glädje, ja, roligt.
Absolut, men jag tror det här med att liksom göra, det behöver inte vara resultat, men ja, prestationer och liksom känna att man går framåt och vinner matcher gör att man vill fortsätta.
Ja, alltså förlorar man hela tiden så kommer man inte tycka att det är så himla roligt att spela de allra flesta.
Nej.
På den nivån, så är det. Men då gäller det ju att matcha på rätt tävlingar och så vidare. Jag tror de som nästan tycker att det är viktigast på den här lagtävlingen unga år, det är nästan team managers och förbundskaptenerna för våra egna egon alltså.
Eller föräldrar.
Eller föräldrar kanske ännu mer, precis, ja. Exakt. Men det är, för man ser ju, de får bara prestationsångest alltså, spelarna.
Och nu har vi pratat om U13, U15, U17. U19 ingick nog inte i Danish Junior Cup. Men det som händer just idag i U19, det är ju att 2 stycken landslagsspelare sätter sig på ett plan till Bangkok.
Daniel Ojer och
Felix Burstedt. Från Halmstad är Felix och från Täby då är Daniel. Och ska spela junior-VM där i Bangkok. Och det är ju coolt.
Det är jättehäftigt det.
Har de där att göra?
FK tycker ju det.
Ja, men det är...
Ja, det är seriösa
jag grabbar. Har inte koll alltså. Jag har inte koll på riktigt hur bra de är där.
Det är ni som borde.
Men det är också så här, i sig tror jag att det är, precis som att det var superhäftigt för mig att som tränare åka till Danmark och kolla hur, när fransmännen tränade 1,5 timme innan sin lagmatch och så vidare, så tror jag att det är väldigt, väldigt häftigt för Danne och Felix att få komma till U19 VM och se de bästa i sin ålder där. För jag tror de kan ta in, även om de inte kommer vinna varenda match där, tror jag att de kan ta in väldigt mycket och bli otroligt peppade.
Det här är en viktig lärdom tror jag.
För ja, det tror jag också. En jätte erfarenhet tror jag.
Och det var inte så att jag menar att jag inte unnar dem att åka. För de har säkert där att göra allting. Men det, ibland undrar man, ska man skicka 10 spelare eller ska man skicka inga spelare? Är det värt att åka till Thailand och lägga
20-30
tusen eller vad det nu är. Det kanske är ännu mer säkert för 3. Det är ju en förbundskapten också som åker. Men all heder åt dem. Jag hoppas, önskar dem lycka till. De börjar på måndag. Gör de.
Lägger länkat från förbundet några lottningar?
Nej, det har ju skrivits när de togs ut. Sen kommer det läggas ut på måndag när de börjar.
Ja.
Då läggs det ut.
För där vill man ju följa.
Ja, det vore jättekul att se att det går, om det går bra för dem dessutom. Men det får lite rapporter från Nick Boyson sen också. Så vi lägger ut på hemsidan.
Ja.
På Badminton Swedens hemsida. Så kan vi lägga ut dem på vår poddsida också.
Ja.
Men det händer ju lite saker i Sverige också. Det är ju dags för, det är VT-tävling just nu i Jönköping som vi är på. Vi sitter här på fredagskvällen och laddar inför morgondagens alla matcher. Och nästa tävling är ju Badminton Stockholm Open i Stockholm. Spårvägen kör Elite U19.
Mm.
Skogås kör
U15.
Och Kista kör U13.
U17. Och Täby kör U13.
Och sen U11.
Ja, fast egentligen inte U11 med BSO. Badminton Stockholm Open, för det är ju inte VT-tävling. Det är en U11-tävling. Täby internationella som går parallellt.
Och det är förutom att det är en internationell tävling i U11 så ryktas det ju om en del utlämningar till de övriga klasserna.
Ja, det var ju några ungrare med förra året. Och några finnar och sånt där som jag mycket väl säkert kan komma i år igen.
Kul.
I U13 så, och U11 som sagt, där kommer ju mycket danskar och finnar.
Det är bra. Vad vet du, U15 och U17 är inte så mycket kanske?
Ingen aning.
Inget ni har hört i alla fall innan.
Nej, finnar vet jag kommer till alla åldersklasser i princip.
Ja. För U13 och U11, den Täby internationella, den fanns ju innan BSO, alltså blev Badminton Stockholm Open. Och de har ju jobbat ihop det här ganska länge med kontakter med Danmark och Själland och Finland och allt vad det är. Och det är bara kul att den utvecklas. Men hur ser organisationen ut? Är ni redo?
Vi är absolut redo. Vi har ju som målsättning. Jag sitter med i den här BSO-gruppen då, som är en av arrangörerna spårvägen. Vi har ju väldigt höga krav på oss själva med själva arrangemanget. Vi vill göra ett jättebra arrangemang och vi vill ha dit internationella spelare och så vidare. Det här ska vara en riktigt hög nivå på tävlingen. Jag vet inte hur mycket var vi hade prispengar förra året i ditt U19-tävlingen.
Var det 20 000
euro?
Ja, alltså, precis. 2000 euro. Det var mer än vad de flesta SGP-erna det året hade.
Ja,
så
det
att vi gör det ju inte för att göra någon rik. Alltså, det är ju för att vi vill ha en hög nivå på tävlingen. Så att det blir en bra tävling.
Det är jättebra.
Så att vi är ju inte färdiga nu heller. Liksom. Vi har ju mer målsättningar. Och sånt där. Vi får se vad som händer till nästa år. Och så.
Det har gått lite mejlkorrespondens fram och tillbaka. På de här VT-tävlingarna som är nivå 4 så är det ju... Vad ska jag säga, normen eller att det
är
rekommenderat. Ja, till och med SCAS tror jag till och med står någonstans. Man ska ha en nivå 3-tävling parallellt för att man ska kunna komma dit med även ungdomar som kanske inte kommer in i fyran och som kan spela dubbel och mix kanske i en tävling och singel i en tävling. Men Stockholm valde att inte ha det.
Nej. Det är ju samma anledning där. Det är att vi känner att vi vill göra ett riktigt bra arrangemang. Jag vill ha siffervänner på alla matcher och sen så vill jag ha domare. Jag vill ha ett sekretariat som har koll på läget där det är mycket folk så att folk kan hjälpas åt och göra allting det som ska göras för att arrangemanget ska bli så bra som möjligt.
Mm.
Och är det en nivå, dels så blir tävlingen större så att det blir svårare.
Mm.
Men i varje fall i våras fall i Enskedracketal så har vi ju banor så att det inte är några konstigheter. Mm. Däremot så är det att om alla våra spelare är iväg och spelar en tävling har inte vi folk till funktionärer. För när spelarna åker iväg på tävlingar så följer föräldrarna med.
Men vi fixar Göteborg då, till exempel. De gör ju på samma sätt, men de har ju nivå 3. Är de fler?
Jag satt och tänkte på det också. När vi var i Åby på Go to Elite, då hade de U11, U13, U13 nationell.
De hade inte linjedomare.
Men det kommer inte vi heller.
De hade inte siffervänner.
Det hade de visst.
Förloraren sitter.
Var det så?
Ja. Och, den,
och det är inget fel.
Inte jag förtjust i, kan jag säga.
Det är inget fel med det, tror jag.
Folk ska hinna äta och så vidare.
Jo, men vad fan, det är...
Nej, alltså det är inget fel från förbundets sida. De säger att man får göra så. Man behöver inte ha linjedomare i semifinaler och allt vad det är. Men det är... vi har höga målsättningar med den här tävlingen att göra ett bra arrangemang.
Och det ska ingen ta ifrån Stockholm.
Vi har hyrt hela Enskedracketal fast vi bara spelar på en tredjedel av banorna på söndagen. Och så vidare. Just för att det ska finnas plats för allt annat som vi hade förut. Så vi fick jättebra kritik för feedback. Och vi lägger mycket på prispengar och priser och så vidare. Så att det är... Ja, jag vet inte.
Nej, men vi får ju se. Vi hoppas
och dessutom förra året i Kista som då till slut fick den där nivå 3-tävlingen som heter nivå 2 då. Mm. Ja, då blir det att de spelar till 9:30 på kvällen. Men det är inte heller
sen
bra.
Sen kan man ju diskutera om det beror på att det var nationell klass eller inte. Det finns andra anledningar också.
Ja, men det blir ju inte lättare.
Nej, absolut inte. Men på 10 banor så kan man ta hand om 60 spelare. Det tror jag
faktiskt. Jag tycker att om du tar Kista som exempel, de har inte 10 banor. Det är 4 som inte går att spela på.
Precis. Och det är redan trångt som det är i den där hallen. Man behöver ställa av banor för att ha annat på. Fall det ska bli ett bra arrangemang.
Kista gjorde ett jättebra arrangemang på SGP:n. Fast då spelar de bara på 6 banor.
De 6 godkända där.
Ja. Mm. Och det är också så här, säger Badminton Sweden att ja, men ni ska ha, det ska vara bra arrangemang, säger Badminton Sweden. Man ska spela mellan 9 och 19. Sen säger de, gör tävlingarna större.
Låt alla vara med.
Ja, det blir lurigt. Jag tycker ju att det är bra att det finns en klass för under VT. Det tycker jag är helt rätt. Men när våra målsättning med tävlingen är att ha så hög arrangörsmässig klass på den som möjligt, så känner inte vi att vi kan garantera.
Men man kanske borde ha andra krav i sådana här nationella tävlingar där man faktiskt reser land och rik runt. Då behöver man kanske inte sluta 7. Då kanske man kan få hålla på till 9 på kvällen. Det kanske är de lokala tävlingarna, alltså 9 på kvällen, då pratar jag lördagen. Söndag måste man ju sluta i tid så man kan åka hem. Då kanske det är okej att spela till 9 när man har rest 60 mil eller 70 mil till exempel. Va? Då är inte det hela världen. Så man kanske, det är kanske det man bör köpa.
Varför reser man 60 mil för att spela nivå 3 tävling då? Anledningen till att man gör det
till med klubben.
För att få hänga med klubben. Okay. Det är klubbresan tror jag. Att sitta i bussen och snacka skit och ha rolig busa i korridoren och i hallen och allt vad det är. Det vet ju vi ju det.
Men vi har ju klubbresor när vi åker till inte bara VT-tävlingar utan till Örebro-cupen och så vidare.
Mm.
Det är... anledningen till att
men är de bästa U15 och U17 med där?
Nej, det gör de inte. Nej. Men de får istället åka på VT-tävlingarna.
Ja, men då åker ju inte de mindre bra och de bästa tillsammans.
Fast på andra sidan så åker många U15 och U17 nu i sig. För de spelar seniorklasser i Örebro-cupen till exempel.
Ja, till exempel Örebro-cupen. Ja, men vi önskar lycka till med BSO. Vi får diskutera vidare efter BSO. Så får vi se vad vi landar med arrangemanget och hur det blev. Med, om det blev nivå 3 eller inte och hur ja. Arrangemanget blev. Jag tror det kommer bli jättebra. Stockholm gör ofta väldigt bra arrangemang. Vi har ju också en internationell tävling i Sverige. Den så kallade Swedish International Stockholm som är SIS.
Som blev...
Som har blivit, Swap var väl ett arbetsnamn, Swedish Open. Som numera heter Swedish Caperio Swedish Masters. Och som kommer gå i Uppsala, samma helg som vi alltid gjort, och tredje helgen i januari. Den kommer gå i
21-23 januari.
Nej, innan där. 19 slutar den.
Okej.
Okay. Så 16-19
okay.
i Fyrishov. Och då kan man ju lätt tro att det är ju Fyrishjärden då som har sökt. Men det är det faktiskt inte, utan det är ju vad ska man säga, ett eventbolag eller ett företag bestående av personer från föreningen som har sökt. Och sen tror jag deras ambition är att få med många föreningar från Uppland att hjälpa till med tävlingen.
Men också, hur många föreningar finns det i Uppland?
Inte så många tror jag, så inte som är så många. Men de har ett stort tänk med funktionärer.
Ekospeed.
De ska bjuda på övernattningar, de ska bjuda på mat till funktionärer som vill komma dit och hjälpa till med liksom linjedomar och så. Alltså göra en grej för funktionärer som är lite större än vad man har haft innan. Och det kan jag tro kan locka en del. Resan tror jag man kommer få betala själv, men de står för uppehälle och käk och sånt där. Man får en tröja och lite sådana grejer. Va?
Är det Caperio som går in som garant i det här då?
Nej, utan det här är vi säger, Badminton Sweden har ju avsatt pengar för tävlingen, men det är de pengarna som är avsatta, det är, tror jag, 100 000, och resten är de som har sökt som står för risk för hela arrangemanget. Så det är rätt intressant. Jag hoppas det blir bra.
Okej. Det låter ju väldigt bra.
Så får man se hur det blir.
Ja, typ.
Ja, det är ju ganska stor skjutabalett att dra runt det där. Alltså, det vet ju du, Simon.
Ja, och de har ju stora ambitioner med den här tävlingen. De tror ju inte att det ska stanna vid den här nivån. Det är en challenge-nivå. Det är en av de nivå 4 av typ 6 eller någonting. De vill ju ha upp den på en Grand Prix-nivå i framtiden. Alltså på en hög nivå. Så de har ju ambitioner med den här tävlingen. Och det är ju också kul.
Men vilka är det som driver det här?
Jag tror P.G. Falk. P.G. Falström. Det är ju Jönköping, det är därför. P.G. Jönsson och Andreas Klingberg. Båda har ju sina rötter i Fyrishjärden.
Okay. Men det är ju inte Fyrishjärden då som ändå.
Nej, det är inte de som har sökt. Så att, och det är två starka namn, så att de får säkert folk med sig. Och de är ju entreprenörer och drivande. Och framförallt tror jag de har liksom koll på det strukturella och ekonomin. Eftersom det är antagligen deras pengar som går åt. Liksom. Det är, eller det här bolagets pengar som de äger. Mm. Intressant. Så jag hoppas det blir bra. Och att vi får mycket svenskar i tävlingen.
Ja, men det är väl framförallt bra att det blir en internationell tävling i Sverige.
Det är viktigt för Sverige. Ja, för svensk badminton. Att det är det. För våra svenska seniorspelare som tävlar på.
Ja, och juniorspelare att se att det finns en framtid i badminton i Sverige. Så att man ser att när man är seniorspelare är man riktigt bra. Då får man spela en Europa-tävling mot de bästa i Europa. Eller nästan bästa i varje fall. I Sverige.
Och det måste ju vara målsättningen att ha den.
Ja, men det tycker jag också. Men man måste ju få det funka också. Men det är ju kompetenta killar där.
Får vi hoppas att det kommer mycket publik också. Att vi får en del svenska spelare och att det blir bra drag på läktaren. För det är ju alltid kul. Framförallt om det är svenskar som spelar, att de känner ett drag.
Tror vi att det kommer bli fler eller färre människor om vi lägger i Uppsala kontra som Eriksdalshallen som ligger väldigt centralt i Stockholm?
Mm. Om man tänker i elitserien så är ju Fyrishjärden som drar mest folk till sina matcher.
Men jag tror publikmässigt i första året tror jag det kommer vara likvärdigt. Sen kan man göra annorlunda i Fyrishov som arena. Man kan spärra av en läktarsektion på ett helt annat sätt med tyger och liksom. Man kan få det att bli intimare och på ett bättre sätt. Men sen hoppas man ju att det ska komma mycket folk ändå. Uppsala är ju en badmintonstad med badmintonkänningar. De har bra kontakt med media. Mm. De kan få ut det mycket via UNT-tidningen och deras webb-tv. Så de har stora planer på det. Då får vi hoppas att Stockholm åker upp med några busslaster kanske vid något pass eller någonting.
Det är det vi gör.
Eller ta med sig lite och kolla. Ja. Det är nästan, ta mig fan, alla som får skyldighet att vilja se badminton när det väl går i Sverige.
Ja, och vi skulle vilja göra det.
Man skulle vilja göra det, exakt.
Ja, precis.
Man
måste inte på att tvinga dit folk.
Nej, absolut inte. Man skulle vilja. Och apropå mästerskap och vilja och se badminton, så går det ju ett mästerskap snart. Fast inte i Sverige. Men jävligt nära Sverige. I Köpenhamn.
I Ballerup.
Heter det Ballerup? Ja, Ballerup. Ja,
Ballerup Arena.
Just det, Ballerup Arena. Ja. Och det är badminton-VM som går i slutet på augusti 2014. Mm,
vecka 35, precis.
Och det blir ju ett självklart val för alla badmintonälskare att få se ett mästerskap. Ett VM så här nära, det får man inte så många chanser till, tror jag. Nej. Om man inte ska åka till Asien eller något liknande.
Ja, gick fast då är det inte nära. London.
Ja. Ja, precis.
Nej, om, nej, ja, nej inte men nära, det är nej.
Spårvägen. Vi kommer ju åka dit med våra tränare och ett gäng av våra spelare också för att vara där och titta och insupa. Förhoppningsvis ska vi göra någon stor grej utav det, eller stor grej, en liten grej utav det, i varje fall med lite fortbildning för tränare och titta och sen gå igenom och sånt där.
Och vi lägger ut länken på vår hemsida till VM-hemsidan. Så kan ni gå in och kolla när det är, var det är någonstans och biljetter och sådana saker.
Det är ganska dyra biljetter alltså.
Jo, men sen får man ju jämföra alltså en helgbiljett som det kostar fredag eller söndag där.
Den som är slut, ja.
Den som är slut redan, eller som de inte kanske har släppt alla biljetter till.
Precis.
Kostar ungefär lika mycket som att gå på Sverige-Portugal, en fotbollsmatch. Så man får
Vad kostar det att gå på Sverige-Portugal?
590 spänn.
Ja, det var inte samma. Det kostar 650 danska.
Ja, men det skiljer typ 200 spänn då.
Ja,
det är inte så jättestor skillnad.
Men jag fick höra att en biljett till... vad heter Sudirman Cup?
Ja.
Den gick ju på 10 000.
Ja, men det är ju VIP-logen. Vi var ju på lag-VM förra året i Kina.
Ja.
Och då värstingbiljetterna kostade ju
det. Hur hade ni 10 000?
Nej, det gjorde vi inte.
Jag hörde en person som gjorde det.
Ja, gick man på precis alla pass på bästa platser. Ja, det var ju här. Ja, precis. Men nej, jag tror inte ens att det blev uppemot 10 000. Däremot fanns det ju enkla biljetter, alltså separata biljetter som kostade så mycket om man skulle sitta uppe.
Men det du vill säga är att biljetterna för att se på badminton, ja, jag håller med, de är dyra. Det är inte vanliga badmintonpriser om man säger så. Det
kommer till en skedd racketall. Det är gratis.
Det är gratis. Ni borde ta en 20 kanske för er elitmatcher.
Varför då? Varför då?
Ja, nej, skitsamma. Bara för att höja värdet. Men åk till Köpenhamn, vi lägger ut länken. Boka in vecka, vad var det nu? Vecka 35.
Veckan efter skolan börjar.
Och har ni ingen att åka med så hör av er till Thomas på spårvägen så får ni åka med dem.
Ring bara, ring.
Maila annars blodig armbage.
Ja, det kan ni få göra.
Ska vi orka hjälpa er med biljetter?
Det kom ett mail faktiskt häromdagen till blodig armbage.
Nej, sluta.
Nej, det var så här Google... kolla någonting, hur trafiken har varit eller så här. Så jag svarade, det har inte varit nära trafik. Men tack för ditt mail.
In och gilla vår Facebook-sida, bättre än blod i armbågen än boll i golvet. Och dela gärna sidan, vi vill få flera likes. Vi måste i alla fall upp i Badminton Swedens 2-5.
Hur många har vi nu då?
Ja, det var en bra fråga. Jag tror det är Mattias, har du koll på det eller?
Jag har ingen aning.
Har du ingen aning?
Jag skulle gissa omkring 700-800 då.
Jag tror vi är på 700. Jag tror inte vi är uppe på 800 nu. Det här blir pinsamt. Vi vet inte själva. Det kan vi snabbt kolla här.
Ja.
Dum, 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 dum. Vi är uppe i 766. Tompa var närmast.
Det var jag helt okej ändå.
Du var helt närmast. Men in och gilla en gång till. Eller en gång till kan vi inte gilla. Men in och gilla ändå. Tack för att ni har lyssnat. Vi hörs igen inom kort. Det blir efter Badminton Stockholm Open troligtvis.
Ja, om vi inte kan få in det innan det.
Eller kanske innan
det. Det hur mycket som händer i badmintonvärlden och hur många mejl vi får.
Hur många mejl vi får. Det är så mer ni mejlar, desto fler avsnitt blir det.
Ja.
Tja då, ha det bra.
Hej då.